Hejsan allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av Ungpodden. För en gångs skull så har vi fått till att vi inte kommer ha ett sommaruppehåll den här säsongen, utan ni kommer få två massiva avsnitt nu under sommaren som kommer ge tips att på böcker och gotta ner under sommarlovet. Så att ni inte tappar i läsning, gott folk, för det kan ni inte göra. Det är djupt oroande om ni gör det.
Yes.
Vilka har vi med oss idag?
Amina och Sven.
Och Sven, ja precis.
Ja, nej, det är Mariam här.
Vad bra. Känner ni er taggade?
Ja.
Ja, vem vill börja då?
Nej, men på tal om taggad så har jag ramlat på en igelkott, så jag är faktiskt väldigt taggad.
Riktigt?
Det gjorde ont.
Hur gick det för igelkott?
Det var väl för typ en månad sedan när vi var ute och orienterade, Amina. Och då var vi ute i sumpmarken för att vårt lokalsinne är typ sisådär. Så vi skulle inte ha gått i sumpmarken, men vi gick i sumpmarken. Och jag, alltså det är liksom så här, jag i björnbärsnåren, hon fastnade, hon kom inte ut. Så ni ringde så här,
vi ringde typ SOS.
Ja, i alla fall, jag tog mig ut på egen hand. Cause I'm a strong independent woman. Men dock, mitt i allting så ramlade jag och typ snubblade björnbärsnåren och rakt ner på en stackars igelkott. Igelkott, den verkade fine. Den bara viftade på rumpan och gick iväg, medan jag satt där och bara,
ja.
Det gjorde ont. Alltså,
ja,
det var liksom såhär, det var inte fint. Det var inte så coolt att man bara, jag snubblade på en igelkott, istället för såhär, bara, jag snubblade på en igelkott.
Fick du taggar?
Nej.
Okej, det var tur i alla fall. Men det gjorde säkert ont.
Det gjorde ont.
Så sad början.
Det var bra. Okej. Vem vill köra?
Ja, men jag kan.
Ja, men
jag kan börja. Vi kan börja med de glada, va?
Vi kan börja med glada böcker. Ja. Det tycker jag.
Då börjar jag med... Alltså jag har lite svårt att se vad jag har valt själv. Född fenomenal börjar med.
Ja, vad kul att du vill berätta om den.
Ja, jag tipsade om den till en kompis, eller så var det hon som valde den själv, jag kommer inte ihåg, och hon tyckte också väldigt mycket om den.
Ja.
Det handlar om en tjej som heter Rut, och hon hatar sitt namn för att, ja, hon vill väl ha något lite coolare namn eller så. Men för övrigt så tycker hon att hon är grym och bäst i hela världen, och det känns som det behövs ibland, för att ibland känner man sig ner, ibland känner man sig låg, ibland känner man att man inte räcker till. Men den här tjejen, alltså hon kanske inte är bäst på allt egentligen, men alltså hon har ett sånt självförtroende.
Ja.
Och lite som Winston Churchill eller andra människor som typ skryter om sig själva. Ja, i alla fall. Och hon,
Winston gjorde så in i bänken.
Ja, men det gick till en annan väg där. Men i alla fall, och hon, det handlar om hennes liv. Egentligen så finns det ingen speciell handling, utan det handlar typ bara om hennes vardagsliv.
Ja.
Och hon älskar då andra världskriget och Anne Frank, och hon vill ta klassen till Amsterdam.
Okej.
Och i och med att hon är bäst på allt så borde hon ju lyckas med detta. Så att, ja, då följer vi väl henne helt enkelt i hennes vanliga liv. Det är kul.
En kul underhållande bok.
Och jag gillar just det här med att hon är så självsäker.
Ja, så född fenomenal.
Ja, exakt. Alltså hon kan inte bli bättre.
Bornebusch, va?
Precis. Ja. Josefin Bornebusch. Det är hon som är på Solsidan, tror jag.
Jajamensan.
Jag blandar alltid ihop med henne med någon annan som spelar på TV3.
Jaha.
Jag vet inte vad hon heter.
Jag har inte en aning. Jag får inte tillgång till TV hemma. Mina barn
så kort sett så handlar den där boken, och jag har faktiskt läst den, men om en tjej som har hybris och skryter om sin vardag.
Ja. Man kan ju ta, man kan ju säga
den elaka tolkningen om.
Det är så här, bara snål eller ekonomisk.
Så är det. Yes, tack så jättemycket. Ska vi köra liksom samma varv som vi brukar göra?
Ja, då är det väl... Nu kommer beslutsångesten.
Kul. Svåra beslut om vi kan ju
då,
se.
Då kan vi väl börja med... Det här är inte en bok, utan det är en hel serie. För att jag stör mig väldigt mycket på att jag ser att Martin har en bok där.
Jaha.
Så vi är... Det är väl Apollos, vad är det?
Ja,
precis. Grejen är den att jag rekommenderar att man börjar från Percy Jackson första.
Ja,
man fortsätter. För det där är tekniskt sett, nu kan man inte säga att det är den tredje serien. Fast det är tekniskt sett den tredje serien.
Ja, jag kan säga, jag har gett upp och försöker hålla koll på det där. Vilken
jag är liksom så här, jag är klassificerad Percy Jackson-fan. Så jag har varit på Percy Jackson-fan-meetings. Jag kan grekisk mytologi som attan. Och jag chippar Percy bäst tills jag kommer dö. Så det är liksom...
Ja.
Ja, så I'm a bit offended att det där ligger, man måste, om man ska läsa det så måste man först säga, börja med Percy Jackson. Ni kommer skratta arslet av er och ni kommer lära er grymt mycket grek. Det, liksom, det här är en av de böckerna som jag tycker att man på historielektionerna, man borde läsa Percy Jackson, för man lär sig otroligt mycket grekisk mytologi.
Ja.
För att det är liksom, du lär dig det samtidigt som har kul och du tänker inte att jag måste lära mig det. Så när jag träffar med sådana människor så är de, nu ska jag inte vara så här, men det senaste så här mötet vi hade så här Percy Jackson fans, då var det, de var inte precis de var inte de skarpaste knivarna i lådan.
Nähe.
Men de kunde ändå väldigt mycket grekisk mytologi, så liksom om ni läser Percy Jackson kommer ni ha kul och lyckas med livet, så I recommend.
Yes.
Det är verkligen jättebra.
Kommer vi komma igen på, ska du tipsa om Percy Jackson?
Ja, precis, det är det jag ska göra för, precis. Den är extremt, Rick Riordan är liksom, vi kallar honom för Uncle Rick, men han är så jäkla bra. Det är,
Vad heter första boken? Han går för jättelänge.
Det första är den, och är det inte, alltså jag...
Det är där han blanklar för
studiet. För att det ser ut när han kommer in i lägret. Det är, jag vet att det är liksom andra är väl, är det inte... Det är den, jag vet vad den handlar om, men jag kan inte första...
Den heter Percy Jackson och The Lightning Thief heter den på engelska.
Ja, men nu är det på svenska, vi behöver hitta det här. Född till hjälte!
Född till hjälte,
Den är asgrym. Så människor, när ni lyssnar på det här, upp med era arslen och ni ska iväg och låta en bok. Och ifall biblioteket är stängt så krossa rutorna och in och ta den.
Snälla, gör inte det.
Jag rekommenderar kriminaliteten när boken är värde.
Jag älskar också för att hjälpa det jag läste den. Det var ganska få bibliotek som tog in den.
Men alltså bara... den här är bara, jag kan inte, det här är, nej.
Ja. Den är bara, men den handlar ju om Percy, eller hur?
Ja, han är ju då en halvgud. Det här handlar ju då om att halvgudar är ju då, de är halvgudar. Mm. 50% gud, det är att ena är då en gudomlig förälder, medan din andra förälder då är helt vanlig, dödlig, kommer dö om några år. Men det här är, det är extremt mycket humor, det är sådana här, redan från starten så är det, du skrattar ihjäl dig, det är andra första sidan så är det också så här, det är bara
första kapitlet är att jag råkar förinta min matematik.
Och sen så är det så här, jag introducerades till toalett, jag blir introducerad som toaletternas konung eller något, den är extremt rolig.
Det är mycket
humor, och det är, men det är ändå, ofta så är det så här humorböcker, då blir det nästan väldigt lite handling, utan då är det bara, men den här är väldigt mycket handling, det är, jag kan inte beskriva hur bra den är.
Den är jättebra.
Ja.
Jag kanske ska fortsätta då med att berätta om oraklets gåta då, för att det är ju då serie 3
och nu är det inte längre halvgudar det handlar om, utan nu är det själva en av olympiska gudarna, Apollon.
Det är det ju då, och Apollon är ju då, han håller på mycket med musik. Och
han är musikens, han är så här rim, han är solens gud, han är kossornas gud också.
Så här börjar det då, första kapitlet här. Jag heter Apollon. En gång var jag en gud. Under mina 4612 år har jag gjort många saker. Jag skickade pesten på grekerna som belägrade Troja. Jag välsignade baseballspelaren Babe Ruth med 3 frivarv i fjärde matchen under World Series 1926. Jag lät min vrede flöda över Britney Spears på MTV Video Music Awards 2007. Men aldrig tidigare i hela mitt odödliga liv har jag kraschlandat i en sopcontainer. Första stycket där då. Som vi förstår så har ju Apollon gjort Zeus riktigt förbannad.
Ja.
Och det är ju inte första gången.
Nej,
han har blivit utkastad från Olympen.
Första gången som han har blivit så pass allvarligt. Innan har det också varit Poseidon som har liksom tillsammans har de blivit.
Så att här landar då Apollon nere i en gränd i New York City.
Med finnar får jag tillägga. Inga abs, de är borta.
Han är finnig tonåring. Och det är såklart väldigt obehagligt för honom. Så att han behöver ju ha hjälp.
Ja.
Och det får jag ju då Percy som har en liten roll i den här boken. Ganska så liten får man säga.
Han dyker upp bara pyttelite. Ja. Men han skriker så här. Hörru, kolla hitåt bronsrumpar. Och blir så här, that's my boy.
Precis. Så att Apollon får hjälp att ta sig till halvblodsläget där de här andra halvgudarna.
Hur säger så för att bli gud igen så måste han...
Ja. Japp. Och såklart är det då en enormt svår uppgift de har att utföra, för att de här oraklen som fanns i det antika Grekland har blivit utsatta för någon sorts kidnappning. Och detta är ju såklart inte bra. Men när sådana här saker händer så har de väldigt svårt att förutse framtiden. Och de måste kunna göra det för att kunna åtgärda problem som kan uppkomma. Och såklart är det ju då enormt stora problem om The Horizon gått folk. Jätterolig bok där.
Ja.
Hela serien är fantastiskt bra. Så att läs den. Om man vill ha liksom en mycket humor. Det är lite mer humor i den här boken tycker jag än i de övriga serierna faktiskt.
Jag tror att det, alltså i, snarare i serie 2
ja.
Så är det i andra serien då då är det mer, jag vet inte,
det är mer allvar,
då är det mer allvar. Det finns fortfarande en massa skämt. Det finns det, men det är mycket mer men jag tror att det är nog den med mest, med tanke på att Apollon är Apollon. Det är liksom varje gång du träffar honom i böckerna, det känns som han, fast det som är så bra med de här böckerna, det är som att de verkligen finns. De är inte karaktärer, utan det känns som du är verkligen, du är en del av det hela. Du bara, men vad gör du? Det är liksom, du lever in i det hela och då vet man att det är en bra bok.
Exakt.
Du vet att det är en riktigt bra bok när du börjar gråta över att, för när jag läste ut, jag tror det var till femman i andra serien, och sen så väntar jag på att, fyran, och sen så väntar jag på femman, så bara börlar jag.
Lång väntan. Han skriver ganska snabbt, han skriver ju minst en bok om året.
Jo, men det är ändå väldigt jobbigt när man sitter där och
så. Jag vet. Det är smärtan, jag känner.
Den är i själen. Den är inte i hjärtat, utan den är i själen.
Så är det. Ja. Vi hoppar vidare från vår själsliga plåga här.
Ja, på tal om detta med smärta så ska jag då prata om Lockwood och Company. Och den är, vi hör ju hur bra den är.
Yep.
Men det är också smärta för att jag tror att det är den femte boken eller sjätte boken snart kommer ut och inte har kommit ut än. Så det är smärta att vänta på länge.
Femman finns ju på engelska men inte på svenska.
På svenska. Och jag vill nog läsa den på svenska tror jag.
Den är episkt bra.
Ja.
Jag lovar dig, du kommer älska den.
Min kompis sa det, hon sa att den var grym och jag kan inte hålla mig. Men det handlar då om Lucy som är en tonåring.
Ja.
Eller jag tror att hon är typ 13 i den här första boken.
Ja.
Och hon åker till London från ett litet ställe i Storbritannien för att söka jobb på en spökagentur.
Ja.
För att i Storbritannien på den här tiden, alltså det är väl i framtiden,
någon
gång. Det kan inte vara historien. I alla fall så kan jag vet inte hur jag ska formulera det här. Så kan bara ungdomar se spöken.
Det är som i alltså i filmen, då är det bara barnen som kan se clownen.
Ja,
i alla fall i alla såna här grejer är det alltid bara barn. Det är bara barn som kan se allt det hemska.
Det som kan vara värt att säga det är ju att en spökepidemi har brutit ut i England.
Och det är skitmånga spöken. Det är inte som om barn är medium som idag, liksom, att det är typ ett spöke på, jag vet inte, spöke.
Alltså när ni menar på... kaos, för jag har inte läst den här. Jag kanske ska läsa den beroende på hur du rekommenderar den.
Den är så bra.
Då får du visa det. Jag vet inte, menar ni att det är så här, är det på ett roligt sätt?
Ja,
eller är det så här läskigt, jag vill krypa läskigt under också. Soffan?
Slutet på den här boken då, som heter Den skrikande
trappan.
Det är så jävla spännande gott folk sett över på liksom, och krypa ur soffan så hemma när jag läste den. Den är rejält spännande.
Jag tror att, slutet på fyran också, det jag har läst i alla fall, är också superspännande. Alltså, det är så irriterande när man inte kan få femman alltså, direkt i händerna. Liksom, för att, alltså, det är helt sjukt. Det är som om hela boken är liksom spännande på en standardnivå och så blir det ibland extra spännande. Och det är verkligen bra spänning. Och sen i slutet så är det som en spänningbomb. Bara
ja, det är det.
Alltså det är
de får ju, det är ganska liten agentur och det är tre pass.
Lockwood, Lucy och George.
George är det, och de andra agenturerna är så här gigantiska, de har tusentals agenter och de är tre.
Och hon är...
Tre är det heliga talet.
Yep.
Hon är ju en talang för detta, så hon har riktigt bra, jag tror att hon har riktigt bra öra för att höra dem.
Hon kan höra spöken och Lockwood kan ha väldigt bra så här ghost vision och doft.
Och tillsammans så blir det ju typ Dream Team.
Ja.
Men hon tror ju att hon kommer få jobb på en av de stora agenturerna för att hon är typ supertalangfull. Men det får hon inte. Så då hamnar hon på den här lilla, lilla agenturen.
Och ett av dem, de får en del uppdrag, men de får alltså uppdrag att rensa det mest hemsökta huset i hela jävla England.
Så att alltså det är verkligen, de får det hemskaste uppdraget, för de får inga andra. För de är ett så litet, alltså de får det ingen vill ha.
Det är så spännande.
Det är lite grann samma. När jag läste första boken som tyckte jag det här är liksom lika fantastiskt som Harry Potter-böckerna. Den känslan fick jag.
Om du skulle rita där 1-10.
I den upplevelsen på första boken 10. Hands down.
10 skulle jag också ge den.
Det är den mest episka serien som någonsin har skrivits.
Jag sätter 12,58 på Percy Jackson. Utav 10.
Den är så bra skriven. Du kommer tycka jättemycket om den. Den är verkligen jättebra skriven.
Då lovar jag. Titta, nu ska jag farmor. Farmor är min och jag är farfar. Det är vårt skämt i vårt spärgrupps. Så Pinky Promise jag ska läsa.
Pinky. Det är bra.
Ja.
Har vi redan läst det här? Och ingen har ens hört på
det. Ja, här är det så här. Bing, ett.
Vad bra.
Vi får man vidare. Extra bidrag då? Om det är så här en lovad läsare.
Om det är en lovad läsare. Alltså författaren får ju... vad heter det? Alltså de får ju ersättning. Alltså biblioteksersättning får de för varje utlag.
Det visste inte jag. Oh, la, la.
Och ja. Nästa år...
Som Spotify.
Och nästa år så höjer regeringen... den ersättningen ganska så mycket faktiskt. Så att skriver man en bok och den lånas på utav bibliotek så kommer du få liksom lite högre ersättning. Så det är fint. Tänk på det ni som skriver ute.
Gå till ett bibliotek med er bok.
Ja. Precis. Det är bra. Ska vi köra vidare på boktipsandet?
Är vi fortfarande på glatt tema eller så här sommartipsande?
Nej, vi kan ta vad som helst.
Ja, vad som helst. Nu ska vi se. Fast jag måste först berätta det här först. Ja. Jag har ju då min boklista där jag håller koll på alla mina böcker. Jag har då 3 prickar på liksom 3 spalter. Ja. Blå för böcker jag vill låna, svart för böcker jag har läst och röd för böcker jag vill som jag måste återlämna. Och sen så på blå och röd så kan jag trycka över. Ja. Men då sätter jag ju då alla böcker jag läst. Och förra veckan så läste jag klart min 2000:e bok.
Nej!
Så ja, och då när folk kommer fråga från skala 1-10 hur patetisk är det? Då kan jag berätta att jag gick och köpte en prinsesstårta och satte på 2 stycken ljus och så satte jag på det och så åt jag det på mitt rum. Så ja, så pass patetisk
är
jag.
Men det är
grymt. Först jag satt där med mina 2 grisar och min mops och så satt vi där.
Kan det bli bättre? Jag tror inte det.
Nej, så var jag så här. Och för att när du blir glad så blir dina husdjur också glada. Så då satt vi där, jag och grisarna och min mops. Och så var vi, jag började nästan gråta. Det var väldigt stort. 2000 böcker. Det är inte dåligt för att vara 15.
Nej, det är fantastiskt bra.
Ja, vi har precis fyllt 15.
Ja, det har vi sen. Nästan samma dag.
Ja, 3 dagar mellan oss.
Ja. 30/7 då.
Vilken av de
4 dagar blir det.
Vilken av de där 2000 böckerna skulle du prata om nu?
Okej, då tar jag livets outgrundliga mysterier.
Cool namn.
Det är... Nu ska jag kan stava namnet, men det är att uttala det, det är ju en annan femma. Benjamin, jag tror det är Alire Sanchez. Jag känner mig som... Jag förolämpar säkert någon här ute. Jag ber hemskt mycket om ursäkt från botten av mitt ruttnande hjärta. För att jag uttalade hans namn fel.
Vi skriver ut såklart ut i avsnittsinfon.
Ja. Men den är en väldigt fin bok. Det är... Den här är väl på HBTQ-hyllan, känner jag. Det är det. Och det här är väldigt somrigt för de träffas på en pool. Det är väldigt så fint. Och framsidan också är jättefin. Och det här är... Den är bara en så himla fin bok. Jag vet inte hur jag ska beskriva den.
Vad heter huvudpersonerna?
Det minns jag faktiskt inte.
Vad gör de?
Det... Nu ska vi kolla.
Är det den där det är typ 2 människor som kramas på framsidan?
Det beror på, det finns väldigt olika framsidor. Just det är uttalas det Aristole eller Aristole, jag vet inte, men
Aristotle. Aristoteles.
Jag vet inte. I can't uttala namns. Men i alla fall, och det är Dante. Och det är ena killen är en väldigt arg kille. Väldigt arg kille. Arg på världen, allt och alla. Hans brorsa är i fängelse. Okay. Han har inga vänner. Hans pappa har lider av PTSD. Och sen så är det Dante, är liksom så här, Dante, jag älskar Dante, jag önskar att han fanns. Han gråter över döda fåglar, han är en sån fin grabb. Och så är det liksom hur de två tillsammans, och så är det under sommaren, och så är det så fint. Det är ett bra ord att beskriva den boken, fin.
Man blir glad av det.
Ja, det är så här blommor, och det
slutar fin. Det gott.
Så kan man inte säga.
Jag vill veta.
Jag säger det sen. Farmor och farfar, we together here.
Yes.
Yeah. Ja, vi har been together for 15 years.
That's a lot of years.
Yes.
Jag kan skapa vet i ytterligare då, liksom en fin kärleksbok av Sonja Sons, som vi älskar på biblioteket. Som jag har haft förmånen att få lyssna på faktiskt på en bokkonferens i Lund. Hon var helt fantastisk. Hon hade en jättesnygg klänning på sig som kom insnurrande på scenen. Vad tycker du om min klänning, sa hon. Är den inte fin? Look at it, twirl. Och alla bara, ja, det gör den. Det är en bok som heter Vad mina vänner inte vet. Och för de som läser vad jag tycker det var bra, så finns det en fortsättningsdel som heter Vad min flickvän inte vet. Men första boken är då, det är Sophie som är berättare. Och hon går på en skola i Boston. En ganska stor high school. Hon är ganska populär och har ganska många vänner. Och hon har, hennes familj har inte lika mycket pengar som hennes kompisars familj har. När hennes kompisar åker iväg under ett lov så bestämmer hon sig för att hon ska vara turist i sin egen hemstad. Och hon går till ett konstmuseum i Boston, och när hon kommer dit så märker hon att det sitter en skolkompis där som kallas för Murphy. Som inte är speciellt populär. Men de kommer fram till att de har ju ett stort konstintresse ihop. Och de är duktiga på att teckna bägge två. Så att under det här låret så händer det då såklart saker de emellan. Som Sophie inte vet hur hon ska ta upp med sina vänner. För att det är hela tiden det här med, vågar man riskera sin popularitet? Det är hela tiden den frågan som Sophie ställer sig.
Det är därför ni ska skaffa minigrisar. Alltså Gilbert vet mina mörkaste hemligheter. De är bra lyssnare, så grymtar han ibland bara mitt i allting. Så ni säger, det är liksom, det kan vara, han dömer inte dig, han bara sitter där och tittar på
det. Det är fint.
Det är fint att ha grisar.
Men den är, alltså jag älskar verkligen den här boken, den är så bra berättad. Och den är då på prosaderik.
Ja.
Det är inte hela sidorna som är som tätt tryckta med text, utan det är ganska lite text i den här. Men fantastiskt mycket man kan säga med få ord. Så att kolla in den här. Jag tycker den är jättefin. Man blir glad av den.
Men författare
också. Sonja Sons. En episk författare.
Då är så farmor. Då är det min tur. Jag tänkte prata om, nu när vi har gått bort från glatt tema. Det här är inte så glatt, men... Sköldpaddor hela vägen ner.
Ja, John Green.
Ni verkar gilla den. Gillar ni den?
Jag tyckte den var quirky. Och
vet
bra.
Inte. Den påminner mig om min syrra. För min syrra är autist. Så jag vet inte hur det kändes.
Mm-hmm.
Lite påminner
den. Jag tyckte om det. Jag gillar just det här att han är så jävla bra på att skriva skruvade karaktärer.
Ja.
Det tycker jag är det bästa med John Green.
Alltså hans karaktär är det, alla är speciella. Det är inte någon sån här, det är liksom, vad är det, Catherine-teorin och det är, han är också, det är allt, alla är så himla speciella, inte den här klassiska, sådana som man bara vet, när de bara säger namnet så bara, okej, nu kan jag berätta hela din livshistoria om du ligger på 5 minuter.
Ja.
Men det är ändå inte typ att de är som gudar och
nej. De är liksom, de är vardagliga, men
speciella.
Men.
Precis. Vad handlar den här sköldpaddsboken om?
Jo, den handlar om en tjej som heter Aza, tror jag.
Ja.
Och hon och hennes kompis, de bestämmer sig efter att en miljardär försvinner.
Ja.
Rymmer, men...
Väldigt mystiskt, det är väldigt mycket oklarheter.
Han försvinner på något sätt. Och de bestämmer sig för att de ska försöka hitta eller hjälpa till att hitta honom.
Ja.
Alltså i alla fall någon ledtråd om hans försvinnande. För att då kan man få en massa pengar. Mm. Och speciellt hennes kompis Daisy, hon behöver det för hon bor inte i ett hem där de har så mycket pengar.
Precis.
Så att de, trots att Aza är lite såhär, jag vill typ inte, så gör de det ändå för att Aza känner då miljardärens son. För att de var på kollo, något sorts, ni vet, alltså i USA har man inte precis kollo, men kolloaktigt summer camp typ, ja, tillsammans. När de var yngre, så att de är lite kompisar. Och det är väl det här som är typ själva handlingen. Men ja, Aza har ju också OCD och ångest. Ja. Så att hon har tvångssyndrom. Och det, jag tycker att det är ganska... Alltså jag gillar henne som en karaktär. För att hon är ingen perfekt karaktär eller så. Men inte för att man måste gilla en karaktär för att den är perfekt. Men alltså hon är väldigt... Alltså man kan relatera lätt till henne. Även om man inte har ångest eller OCD. Hon är väldigt idag kan man säga.
Verklig.
Ja.
Ja.
Ja, jag älskar att läsa den. För att många säger så här, jag tyckte inte om den så mycket. För att den kom ju efter, förr eller senare exploderar jag.
Dunderhitten liksom.
Alla älskar ju den, så att det var väl svårt att toppa det. Men alltså jag tycker nästan den är bättre.
För jag tror det är för att folk som läste den, alltså förr eller senare exploderar jag. Den var ju en väldigt fin bok. Men jag tror att folk förväntade sig någon bok av samma typ. Men som en person som har läst John Greens böcker innan, så vet jag det är det. Man kan inte förvänta sig att allting är förr eller senare exploderar jag.
Nej, alltså liksom det är så karaktär,
det är liksom var som Paper Towns, det är liksom alla är, alltså, man kan inte förvänta sig och sen bli besviken över att det inte är samma bok som förr eller sen exploderar jag, för John Greens böcker är alltså superfantastiska, men de är inte superfantastiska för bara för att de är som förr eller sen exploderar jag, utan för att
jag tycker att man det finns ju vissa författare som jag läser som man vet att man vet inte vad som kommer hända, typ med Grossoff. Så här, det vet man så här, men jag vet inte vad jag har inget mer förväntningar. Jag vet bara att det kommer vara bra. Och det kommer inte ingen bok i den andra lik.
Så. Du säger att du gillar karaktärerna, att det är liksom hans typ grej. Ja. Ja, jag tycker också att han är väldigt bra på att beskriva känslor.
Ja.
Alltså
det är han ju också.
Det är som om alltså han beskriver det så rent som man bara, oj, jag har känt detta. Jag har inte vetat vad det här var, men oj, jag har känt detta.
Yeah.
Och han dessutom, ibland är han lite så här finurlig, så att han beskriver det som om den där personen frågar sig, oj, vad är det här? Och man själv förstår som läsare. Så att, ja, han har ganska många superpowers. Han är en väldigt bra författare, John Green.
Ja, verkligen.
Mm. I alla fall så är den väldigt värd att läsa, och jag tyckte mycket om den. Gav den 5 av 5 på min boklista.
Oj, oj, oj.
Mm. Oj, oj, oj.
Ja.
Mm. Vi hoppar vidare.
Mm. Vi hoppar vidare till, då blir det Jenny Jägerfeldt som är nästa. Det är vissa dagar undrar jag varför jag lever. Då tänker jag på min minigris pizza och Jenny Jägerfeldt.
Wow.
Främst då, här ligger jag blöder. För att den är sjukt bra. Det är så här, det handlar om Maja. Och hon är då en tjej. Hon är inte den här perfekta tjejen som är liksom. Utan det är, jag vet inte. Det känns som, hon är en speciell människa.
Mm.
Om man ska säga det. Hela grejen börjar med att hon sågar av en bit av sin tumme.
Ja.
Och då skrivs det det är blöder överallt. Och det är liksom tjosan. Och det är med en mamma som är lite halvfrånvarande. Man vet inte riktigt av det. Och det är hit och dit, och hon åker då ut dit, mamman svarar inte, hon skulle över till mamman. Där träffar hon ju då Justin, jag tror han är ungefär 20, en kille, och den är fantastisk, den är rolig, och den är inte, jag vet inte hur man ska beskriva den, den är väldigt bra.
Den är väldigt Jägerfeldt.
Ja.
Kan man säga.
Ja.
Hon har en sån här underbar blandning mellan allvar och humor.
Ja, precis. Som gör så jävla easygoing. Den är också jättebra. Det handlar ju om en tjej med ADHD.
Mm.
Som inte riktigt har råd med sin ADHD-medicin. Och så är det. Men hon är en sjukt bra författare.
Ja.
Och det är... Här ligger jag och blöder. Är en väldigt bra bok. Det är... Jag vet inte hur man ska förklara det.
Det är väldigt svårt att förklara, för det är väldigt mycket så här, det är både väldigt mycket så här vardagslunken, ja, och samtidigt är det väldigt mycket i liksom funderingar. Mycket, ja, väldigt mycket utspelar sig i skallen på folk.
Det är, liksom, det är väldigt mycket frågor hon ställer alltid. Till liksom små grejer är det alltid så här 3-4 frågor som, ja, hon ställer rakt, alltså Maja karaktären då,
ja,
och det, ja, det känns som hon verkligen finns där och man är som, ja, man själv tänker de frågorna, mm, och det, hon har förmågan att verkligen beskriva det så att man känner till, att det finns.
Det, till
och
saken det, är ju då att Jenny Jägerfeldt är ju utbildad psykolog, så att hon, ja, är duktig på det
här. Det här med väldigt, till exempel Tolkien är ju bra på att beskriva omgivningar, ja, och allt sånt. Det, men hon är så himla bra på att beskriva sinnet liksom. Det, ja, det är sjukt hur det som du blir en del av Majas hjärna, det är där medan kugghjulen, ja, snurrar runt, och det är en väldigt bra bok.
Fantastiskt. Jag plockar vidare då det här blodspåret till nästa bok, Midsommarmorden, där blodet sprutar åt alla håll och kanter. Om Magnus Nordin, som då handlar om Ossian som går i gymnasiet. Och han har ju då nördat ner sig på det här med seriemördare och framförallt det olösta mordgåtor. Så att han kan väldigt mycket om det. Och i närheten av den stan där han bor, det har då skett ett gäng fruktansvärda mord för ganska många år sedan. Och där ska han göra ett gymnasiearbete om. Han ska göra en dokumentärfilm för att han går med i programmet och är duktig på det här med filma grejer. Så att han åker ut till den här platsen där morden har ägt rum, och så har han några kompisar med sig som ska då spela de här människorna som utsattes för de här morden. Det är bara det att det börjar hända saker där ute i skogen som gör att Ossian börjar förstå att den här mördaren som då inte blev fångad är ju någon som bor i stan och dessutom verkar vara på gång att bli aktiv igen. Så det här blir ju då fasansfullt spännande och obehagligt och otäckt nästan på riktigt.
Oh, ja, det låter jätteläskigt.
Ja, den är superspännande. Men det är som med Magnus Nordins
böcker. De är jättebra. Prinsessan och mördaren, Avgrundens ängel. Han är extremt bra. Och det, ja, alla böckerna är... Oh,
ja, det blir spännande.
Den där risande känslan, den får man. Men samtidigt som man bara vill fortsätta bläddra och, ja, bläddra och bläddra.
Ja.
Och sen så...
Det är också väldigt mycket vardag hans böcker. Det tycker, ja, jag också är väldigt bra. Så här är ett gymnasiearbete som ska göras. Och sen blir ju... Ja, det här ställer ju till det då när han börjar få liksom ledtrådar. Och dessutom verkar då, han får liksom konstiga sms som verkar vara från mördaren. Och det är ju såklart skitobehagligt. Men han inser ju att fan, jag kan ju liksom lösa den här gåtan. Den här olösta mordgåtan som... Tar en... ligger och hemsöker den här orten och oss jag själv också, såklart. Så att kolla in den är ju gastkramande.
Mm.
Sommarskräck.
Det här, det jag tänkte ju som inte alls skräck. Jag var lite kluven. Jag har två böcker att välja mellan, men jag tänker göra en shoutout till den ena boken,
ja,
och sen så tänker jag prata om den andra. Boken jag gör en shoutout är Fahrenheit 451.
Ja,
för jag älskar den jättemycket. Och Miriam, farfar, är inte samma ja.
Jo, jag tycker visst den är jättebra. Den är lite, jag vet inte, konstig. Det är ett bra ord att beskriva den boken, ja, konstig. Jag vet inte, sättet han beskriver grejerna, huvudpersonen då, det är väldigt speciellt, fast jag älskar boken. Så ifall du inte vill berätta om den, så kan jag faktiskt göra det.
Ja, du kanske till och med kan prata om det. Ja, varför inte? För att det blir perfekt. För att jag har känt att jag har varit jättetjatig på alla andra. Alltså, vem jag än träffar. Bara, åh, läs den här boken. Och på mina hemspråkslektioner har jag varit så här. Åh, den här, läs den här allihop. Alltså, jag har verkligen tjatat, ja, om den till alla jag känner. Och nu känner jag, till och med dig Martin, har jag pratat, ja, om det. Så jag tänker, jag kanske är lite för tjatig om jag pratar om det. Men då kan du
då prata, kan farfar ta över för farmor.
Mm. Ja, det är bra.
Jag vet inte, ja, men då kan jag bara ta den här andra, ja, boken då. Och det är en bok som jag tänkt tipsa om förr, men den kom inte riktigt in. Och det är den sanna historien om mitt liv som halvtidsindian.
Ja, det älskar jag den här restaurangen.
Min bror tycker jättemycket om den här boken. Jag tycker jättemycket om den här boken. Första gången jag läste den var jag lite såhär, den var väl bra. Andra gången så var den ännu bättre. Och sen så när man verkligen... när man läser den andra gången och tänker efter lite mer så är den, wow, vilken bra bok.
Ja.
Första gången var jag nog lite känslolös när jag läste den, tror jag. För hur kan man inte tycka den är bra, liksom? Men det handlar då om Junior som är 14 år.
Mm.
Han går på en indianreservatskola i ett indianreservat. Och där är alla, ingen är typ engagerad när det kommer till skolarbete. Det är väldigt, det är typ som att bo... jag vet inte, i slummen, fast det är inte i slummen, men på ett ställe där man har inte så mycket pengar och det går bara dåligt för generation efter generation. Ja. Och jag visste inte så att indianreservat fanns kvar i USA, för det här är ju en bok som bygger på verkliga händelser som har hänt författaren.
Ja.
Som då typ relaterar till sig själv som junior, men alltså inte riktigt, i alla fall. Lite sant, lite inte det. Han är då ganska duktig i skolan fastän han har vattenskalle och han läspar. På tal om, läsp.
Ja.
Där var det nästan. Stammar och sådär. Ja. Så han är inte liksom den som man tror is going to succeed.
Nej.
Han kommer bli en stor affärsman, nej. Men han är väldigt bra i skolan och han är väldigt smart. Så hans lärare, efter en incident som händer så säger hans lärare till honom, inte ett tips här, han säger liksom, du måste härifrån, du måste till en skola där du kan få, du kan få den utbildning du är värd och behöver. För att alla andra ger upp där, så lärarna ger nästan upp på att lära människor och sådär.
Mm.
Det blir bara dåligt. Och därför säger läraren, nej, du får inte bli en av dem som ger upp. Nu måste jag säga det till dig.
Mm.
Och så byter han skola till en skola som ligger jättelångt därifrån. Mm. Utanför indianreservaten, skola där det bara går vita. Och det är så ironiskt, för maskotten är en indian.
Ja.
Så att, det är en sorglig berättelse på jättemånga sätt. Men det är som om den här författaren, han kan göra humor av den här dumma grejen när det känns som om typ, det finns någon där uppe som heter universum och bara sitter och spelar med oss människor som brickor, så att det bara blir ironiskt att jag gör så här idag med den här personen, på tal om Apollon. Man kryddar lite där, man gör en, det känns som om någonting är så, en situation är så konstig och ironisk att det kan bara inte vara sant, typ.
Precis.
Och han gör humor av det, och han gör humor av omständigheter som annars är ganska sorgliga, men det är inte negativt. Alltså det är inte som om han skämtar och sådär på det sättet liksom.
Nej.
Utan han gör det till en någonting som ändå är värt att leva genom.
Ja.
Och det är en riktigt bra bok.
Fantastisk bok är det.
Mm.
Ja. Nu pratar vi om en annan bok. Vill du prata om Fahrenheit?
Ja, det var ett tag sedan jag läste den. Men
jag också, ska jag säga.
Det är ju då det här, det måste väl ändå vara i framtiden det.
Ja, det är framtiden.
För att det handlar, jag jobbar som brandman, men mina damer och herrar, brandmän i den här eran är icke de som släcker elden, de tänder eldarna.
Ja.
Grammatiken här, va. och då är det ju då att man får höra det också i början, att visste du att en gång i tiden så släckte tydligen brandmän eldarna, och så är de bara, men nej, vad är det där för trams, sånt har aldrig funnits. Och det här är ju böcker är inte tillåtna, tror jag det och därför det hela börjar med att han då får larm, och då åker ju de ut för de ska bränna ner ett hus för att det finns en stor bunt med böcker där inne. Och då är det en tant där som säger, kom med ut här för vi måste bränna det, och hon vägrar då lämna sina böcker. Och i alla fall så bränner de ner det till slut. Och
med henne kvar.
Ja, precis. Och om jag minns det rätt så har han en fru som är väldigt konstig. Hon kollar väl
på TV hela
hon
dagarna.
Kollar på såpopera hela tiden och hon har sina sömnpiller. En gång tar hon för många, hon dricker en hel flaska och de får magpumpa och så får de... Hon är väldigt konstig. Hon är typ halvt närvarande, halvt icke. Mm. Och det, hon, han träffar ju då en tjej och enligt då hela myndigheten så är problemet med henne att hon frågar hur istället för varför. Är det någonting? Det är någonting, ja. Hon ställer fel frågor.
Ja.
Mm. Och... Hon försvinner idag för att ja. Sådana människor ska inte finnas. Det är därför man bränner böcker. Man blir av med sådana människor.
Ja.
Och,
den är väldigt obehaglig.
Precis. Det är
läskigt att det kan hända. Att vi är nästan på väg mot en sån.
Precis, för att det känns så pass. Det är inte så här. Det finns ingen, inte så här humoraktigt. Utan det är mer... Det känns verkligt, det känns som det här är en slags... för det, boken är allvarlig, det är den, väldigt, den är väldigt allvarlig. Den är lite gråaktig, den är väldigt... den är obehaglig.
Jag vet att boken har ju många fans just bland läsande människor. För hur kan man inte tycka om en bok där läsningen ses som subversiv verksamhet? Liksom, att det är verkligen så här, det är risktagande. Det här är liksom verkligen farligt att hålla på med böcker.
Ja.
Så titeln anspelar också då på temperaturen där papper
brinner. Och det är ju då Fahrenheit, är det 451 som papper börjar brinna på?
Ja.
Efteråt,
som brännpunkter då.
Ja, efteråt har forskarna sagt att det är olika typer av papper som brinner på olika temperaturer. Såklart. Men 451.
Så är det, men den är ju en dunderklassiker innan, inom den dystopiska litteraturen.
Ja. Sci-fi, ja. Ja, alltså den är verkligen sjukt bra. Det är lite som, alltså kanske inte en tillsägelse, men lite av en tillsägelse fast som av en snäll farfar typ.
Ja. Här är jag.
Ja, exakt. ja men gud, det tänkte jag inte ens på. Men det är typ en, att han säger, för att han säger, låt det inte bli så här.
Ja.
Och det är lite som typ en, inte som bibeln, men lite som en bibel i på det sättet att den förklarar väldigt mycket hur man ska leva typ. Mm. Inte att man måste följa allt det författaren säger, utan han försöker förklara saker, förmodligen hans egna tankar om varför det är värt att leva, hur man bör leva, typ lite så. Så att den är lite så här bibel.
Och den tar inte så lång tid att läsa, för den är ändå ganska tunn om man ska
säga. Ja,
den i alla fall den upplagan jag läser av var det sånt här, du vet, gult. Ja. Gulaktigt papper, det är sån där fin. Det känns så här bokaktig känsla man får när man läser sånt.
Ja.
Den är en väldigt bra bok.
Precis.
Kanske inte ifall man är inne i det här med fantasy, action, science fiction. Nej. Så här, utan det är mer om du vill ta det lugnt någon dag, sitter hemma och du, den här är, den är djup, om man säger, det är bra, den är djup, den är allvarlig och den är
inte bara så här och typ läst den utan att tänka, utan
precis, utan den här får där, ja, det sätter igång många frågor.
Mm, exakt.
Det är bra.
Vi slutar där, för det var, eller alltså inte hela grejen, men
nej.
Men vi slutar på den.
Ja, den sista boken jag ska tipsa om har faktiskt en bokkoppling också. Det är Skullduggery Pleasant av Derek Landy. Och Skullduggery är då ett levande skelett. Så ni förstår att det här är då den, det står teorin under fantastiken det här då. Skullduggery, han är en av huvudpersonerna. Den andra huvudpersonen är Stephanie. Som när boken har börjat så har hennes en släkting. Så det är hennes farbror som har gått och dött, Gordon. En extremt framgångsrik författare som har då sålt enorma upplagor. Han har såklart tjänat en hel del pengar på det här. Och han chockar hela släkten med att skänka allting till Stephanie. Huset, pengarna, liksom all kvarlåtenskap, allt. Gått igen, för han har egna barn och det blir själv. Men som Stephanie märker så är ju det här, hon tyckte väldigt mycket om Gordon och kände att hon hade en väldigt så här stark koppling till honom. Så att hon har ju djup sorg. Men hon är på väg att upptäcka att de här böckerna som Gordon skrev, de är ju inte hittepå. det här är ju grej som han har upplevt tillsammans med Skaldagri i en, inte en parallell verklighet för att det är det inte, men det är en värld som inte så många människor upptäcker. Det är en värld fylld av elementarmagiker, varulvar, det finns klart en ond organisation som ska försöka fördärva hela världen. Och Skaldagri är en av dem som ska försöka stoppa det här. Mm. Och självklart så märker ju Stephanie att hon har ju också krafter som har legat slumrande, men nu kommer de ju fram allt mer efter Gordons död. Framförallt med Skaldagris hjälp så blir hon ju ganska vass på de där egenskaperna. Men det är väldigt mycket humor i den här boken också. Det är, samtidigt som de försöker hindra världen att gå under så är det mycket så här, de slänger mycket käft med varandra och Stephanie är ju som inte en tjej som bara viker ner sig, utan hon är ganska tuff och rolig. Så att väldigt bra, hela serien är helt sagolik på det. Det är en ganska lång serie. Jag tog den uppe i minst 8 böcker.
Oj, det var...
Ja, så den är massiv. Jag har läst de första 5. Och det är som man tror, man har ju som koll på vad som ska hända, men i några böckerna så drar han iväg åt alla möjliga håll och kanter och...
Alltså ibland blir jag så här, när det handlar om en serie så blir det lite, kanske inte en serie. För att vissa serier är ju så bara till för att sälja liksom.
Ja.
Det är bara en massa plot twists i varje bok.
Jag känner ju det att det inte riktigt det som händer här. Han har ju som koll på boken. Första boken här är ju på 350 sidor. Det verkar inte så här sidantal bara för att det ska vara mycket text. Utan han har någonting att säga med de där böckerna och jobbar igenom dem. Bok 2 är för att vara tunnare än de där, men säger ändå så här heaps.
Känns som en väldigt rolig handling när det handlar om ett skelett.
Det är äventyr, gott folk. Alltså, jag älskar äventyrsböcker. Det går som att inte komma undan på det faktumet.
Ja, det är ju lite som Lockwood. Det är också väldigt
det är lite samma känsla, just det här med...
Ja, just det. Vålnadersboken.
Ja.
Den sortens fantasy.
Yep.
Ja, just det. Det finns en dödskalla i... Vi hör på nästan en glömt bort i Lockwood också.
I en burk.
Ja. Lite konstig idé.
Som är förseglad med bly.
Var det en sån här vanlig burk?
En ganska stor burk. En skall är ju ganska stor liksom. Och så är det bara fullt med...
Typ en sån, du vet, en som man öppnar med metall...
Jaha, den där...
Ja.
För att det är ju då inte, det är inte en vanlig skall, utan den har ju vissa, vissa krafter som är farliga. Och den verkar,
Det är lite som, han gillar att jävlas kan man väl säga.
Ja, så det skulle vara jag ifall någon tar ut mitt kranium.
Jag vet inte.
Kanske, jag vet inte. Det har inte jag värt.
Kranium kan tillhöra en man, ska vi säga då.
Jaha.
Men det finns säkert skallar som...
Det är kvinnliga skallar.
Gott folk, ni har hört ett avsnitt av Ungpodden.
Ja.
Vi hörs efter sommaren, eller fler gånger i sommaren. Tills dess, ha ett jättebra sommardag och läs mycket.
Yes.
Hej då!
Hej då!